En församling som påminner om Jesus var underrubriken idag. Vi ska börja med att deklamera tillsammans vår församlings vision. Så den ska synas här, kolla. Vi läser tillsammans. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Kan göra det en gång till så kan du testa att inte läsa där. För dig som har varit här mycket. Annars kan man få titta med gott samvete. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap. Där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Den här meningen kallar vi som sagt för vår vision. Det är liksom ett slags här ledande sats. En mening, en utsaga som vi liksom vill jobba efter. Vi har det som gemensamt språk och vi tar spjärn i den när vi funderar på olika vägval. Vårt tema heter som sagt fortfarande. Vi vill påminna sånt som Gud har sagt om sig själv och vad han har sagt om oss och om han har sagt till oss. Både som individer men också som kyrka. Och sånt som vi vill påstå fortfarande gäller, till exempel vår visionsskrivning. Och med idag den här visionen liksom lite tickande i bakgrunden så är alltså underrubriken en församling som påminner om Jesus. Därför så kommer jag först vilja säga något om Jesus, precis som de gör på Barnkyrkan Live. Hur han agerade och vad som liksom hände i mötet mellan Jesus och människor som han mötte. Och så säga någonting om det där med en församling som påminner om honom. Så för att se sådana här exempel på vem Jesus är och hur han möter människor ska vi läsa några berättelser ur evangelierna. Och vi kommer få höra fyra olika personer som läser fyra liksom berättelser om Jesus. Och så kommer jag säga något kort om varje sån berättelse. Så vet ni vad som väntar. Camilla Nilsson ska få börja. Hon kommer läsa från Markus 2, vers 13-17.
Och han gick längs sjön igen. Alla människor kom till honom och han undervisade dem. När han gick där fick han se Levi, Alfaios son, sitta utanför tullhuset. Och han sa till honom, följ mig. Och Levi steg upp och följde honom. När Jesus sen låg till bords i hans hus var det många tullindrivare och syndare som låg till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. För det var många som följde honom. När de skriftlärda bland fariseerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare sa de till hans lärjungar, äter han med syndare och tullindrivare? Jesus hörde det och sa, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.
Tack Camilla. Tullindrivaren Levi. Han var ju inte precis en from man eller älskad av folket. Han jobbade för ockupationsmakten. Han drev in tull, alltså skatt, och blev därmed sedd som en slags förrädare. En som man inte kunde lita på, en som stod liksom med fiendeland. Han utnyttjade människor och roffade åt sig pengar. Ändå ser Jesus honom och ställer sig i hans väg. Och han gör det med orden, följ mig. Och Levi ger direkt respons och följer Jesus. Levi möter och börjar följa. Och Jesus är öppen och generös tillsammans med sina lärjungar och hälsar på hemma hos Levi när han har gäster och de äter mat tillsammans. Gästerna verkar inte heller vara kända som någon särskilt goda samhällsmedborgare. De var varken fromma eller respekterade människor. Så de religiösa ledarna som liksom betraktar det här gästabudet, de protesterar. De har åsikter och invändningar. Hur kan Jesus gå hem till Levi och äta med de här människorna? Och så förklarar Jesus så enkelt man bara kan tänka sig. Precis som läkaren som finns för de sjuka och inte för de friska, så finns han för de här som verkligen behöver honom och inte för de som redan har sitt på det torra och är rättfärdiga. Jesus närmar sig alltså den som i alla andras ögon verkar vara långt borta. Han slår sig ner vid ett matbord där det inte anses fint. Han är öppen och generös. Och så ställer han sig i människans väg och säger sitt: följ mig. Hur kan vi vara en församling som liknar Jesus, som påminner om honom? Nu ska Oskar Josefsson få läsa från Lukas 19.
Han kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Och han hade hand om tullen och han var rik. Han ville gärna se vem den Jesus var, men kunde inte för folkmassan, för han var liten till växten. Han sprang i förväg och klättrade upp i en sykomor för att kunna se honom, eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sade: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag ska jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sade till Herren: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen fyrdubbelt. Jesus sade till honom: idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka, eftersom det var förlorat. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.
Den här berättelsen är väldigt lik den som vi just läste om Levi. Zacchaeus är också personal vid tullen. Han är också en sån här illa ansedd tullindrivare som folket har svårt för. Men han har span på att Jesus närmar sig stan, och han gör vad han kan för att få en skymt av honom. Klättrar upp i ett träd. Och där i trädet så ser Jesus Zacchaeus, den som de flesta andra kanske vänder bort blicken ifrån. Och igen ställer sig verkligen Jesus i en människas väg. Han säger: skynda dig ner från trädet. Jag vill komma hem till dig och käka mat. Precis som Levis respons på Jesu ord "följ mig", så reagerar också Zacchaeus snabbt, står det. Han skyndar sig ner och han tar emot Jesus i sitt hem med glädje. Och igen är det många runt omkring som har synpunkter på det som händer. Hur kan Jesus göra så här? Hur kan han vara så öppen, så generös med sitt eget rykte, så att han bjuder hem sig själv till en sån som Zacchaeus? Det står till och med: alla mumlade förargat. Och här skulle man verkligen vilja få vara liksom en fluga på väggen. Hur har samtalet vid det här matbordet liksom låtit? Därför att nästa sak vi får veta, vi får inte veta något om det samtalet, men nästa sak vi får veta, det är att Zacchaeus helt och hållet byter riktning på sitt liv. Han liksom bara ändrar hur han lever och hur han hanterar sin omgivning. Han verkligen liksom möter och bestämmer sig för att följa och börjar formas av Jesus så där på ett ögonblick. Tänk hur denna Jesus ställer sig i människors väg. Och inget av det hade kunnat hända om inte Jesus varit så öppen och generös mot Zacchaeus. Sett honom där han var, klivit in i hans hem och satt sig ner och delat gemenskapen vid matbordet. Hur kan vi vara en församling som liknar Jesus? Som påminner om honom? Nu ska Rebecka Bäckrid få läsa ifrån Markus 10.
Folk kom till honom med barn för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han förargad och sa: låt barnen komma hit till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem. Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem.
Här kommer en grupp ur liksom befolkningen som inte värderas särskilt högt i den här tiden och i den här kulturen, nämligen barnen. En lärd man som Jesus, han har ju inte tid med dem. Och några så oviktiga samhällsmedborgare som barnen, de borde veta bättre än att ta hans tid och uppmärksamhet i anspråk. Så klart att lärjungarna föds bort dem. Men igen är Jesus öppen och generös. Och när det kommer till barnen blir han till och med själv förargad. Han inte bara mumlar förargat, utan han ger lärjungarna en riktig skopa. De här, som ingen ser i vårt samhälle och som ni ville fösa bort, de ska ni ha som förebilder. Om inte ni blir som dem nämligen, om inte ni tar emot Guds rike som de kan göra, så kommer ni aldrig komma in i Guds rike. Om ni inte blir som barnen. Och han inte bara ber en bön så där lite artigt, han tar dem i sin famn. Han ger det tid och han välsignar dem. Han är lika överraskande öppen och generös också mot andra grupper i samhället. Kvinnorna till exempel. Eller utstötta personer, eller till exempel de spetälska som ingen annan ville komma nära. De som liksom ingen räknar med. De lyfter Jesus upp och visar den största respekt. Hur kan vi vara en församling som liknar Jesus? Som påminner om honom? Nu ska Thomas Hultberg få läsa från Markus 10 också.
De kom till Jeriko, och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaeus, son till Timaeus. Då han fick höra att det var Jesus från Nazaret började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. De gjorde det och sa till den blinde: var lugn, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han sig av sig manteln och sprang och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se och han följde honom på vägen.
Ja, men mönstret upprepar sig, eller hur? En människa behöver Jesus och ropar på honom. Människorna runt omkring, gemenskapen runt omkring, tycker att det stör och vill tysta. Men Jesus ser och hör, kallar personen till sig. Än en gång så möter Jesus människan precis där han är, med sitt behov, med sitt liv och med sitt rop. Och efter det mötet med Jesus, alltså Jesus som till skillnad från alla andra är öppen och generös, tar sig tid, kallar honom till sig, möter honom. Efter det mötet står det att Bartimaeus följer Jesus på vägen. Hur kan vi vara en församling som liknar Jesus, som påminner om honom? Vad vill vi vara? Vill vi vara de som tystar, som skjuter undan, som mumlar förargat, som inte har tid, som dömer ut människor, så där som människorna, liksom folkhoparna i de här berättelserna gjorde, som de religiösa ledarna gjorde och ibland till och med lärjungarna? Eller vill vi vara som Jesus? Han som tar sig tid, som ser, som hör, som stannar upp, som närmar sig, som äter, som umgås. Och vad vill vi liksom ställa fram? Vad vill vi ska komma i människors väg? Vill vi ställa fram Jesus? Som Johan gjorde med Playboy-skivan. Vi kanske vill ställa fram den verkliga Jesus. Eller vill vi ställa fram någonting annat? En församling som påminner om honom. Församlingen är ju Kristi kropp. Och i första Korintherbrevet 12 och 27, där skriver Paulus så här om församlingen. Många av er kan det här baklänges och framlänges. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Alltså ni, församlingen, kyrkan över hela världen, alla som firar gudstjänst just nu i våran tidszon och alla andra som kommer göra det eller redan har gjort det. Ni är Jesu egen kropp. Och var och en av er är liksom varsin kroppsdel i den kroppen. Det här är en viktig teologisk slutsats för Paulus. Troligen drar han den här slutsatsen utifrån en väldigt liksom speciell händelse i hans liv. En händelse som vi ofta kallar Paulus på Damaskusvägen. Vid den tiden heter han Saul. Han är en lärd, högt uppsatt, religiös man, en farisé. Och han ägnar sig med full kraft och modlust åt att förfölja den här nya gruppen av Jesus troende som växer allt mer sedan Jesus har återvänt till himlen. Han förföljer alltså den nybildade kristna kyrkan. Och så är han på väg till Damaskus för att fortsätta att även där sätta stopp för den här framväxande kyrkan. Och då händer det här. Enligt Apostlagärningarna 9. När han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade: vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Alltså, Paulus förföljer ju kyrkan. De som har börjat följa och tro på Jesus. Men när det här händer så säger Jesus till Paulus att det är honom själv som Paulus förföljer. Och Paulus drar slutsatsen att Jesus liksom sitter ihop så med sin kyrka. Så att förfölja kyrkan är att förfölja Jesus. Kyrkan är Jesus personifierad på jorden. Det är genom kyrkan som någon kan få syn på Jesus. Kyrkan är Jesus kropp. Och sen då i första Korintherbrevet så uppehåller sig Paulus ganska länge kring det här. Beskrivningen av kroppen och kroppsdelarna, hur de förhåller sig till varandra, det ömsesidiga beroendet. Hur alla delar i kroppen inte kan vara samma sak eller säga att man inte behöver de andra delarna. Det är på det här sättet han beskriver oss som kyrka och församling. Det är tydliga och starka ord hur vi ska samexistera och liksom förhålla oss till varann. Det är ju stort i sig. Men dessutom namnger han den här gemenskapen, den här kroppen, och kallar den för Kristi kropp. Inte vilken kropp som helst, utan Jesu egen kropp. Jesus synlig i den här världen. Rörlig. Aktiv. En kropp som gör någonting. En kropp som kan lyssna. Som kan bära. Som kan gå och se. Och inte bara gå om runt helt planlöst vart som helst. Eller se på saker lite hur som helst. Utan som Jesus gör. Jesu kropp. En gemenskap som möter människor så som Jesus gjorde. En gemenskap som förkroppsligar hur Jesus mötte människor. En gemenskap av troende som man kan se, betrakta och genom det veta vem Jesus är. En församling som påminner om Jesus. Ibland så använder vi uttrycket så här att vi ska vara Jesu händer och fötter i Linköping. Inte minst när vi drömmer om det här bygget som vi hoppas snart ska få sätta igång ute på vår gräsmatta. När vi drömmer om det, vad det kan få betyda för våran stad och för människor som kommer att bo här och röra sig i det här området på olika sätt. Det är liksom ett uttryck för att få vara Kristi kropp i handling och rörelse. Jesu händer och fötter. Vi längtar efter att få se det mer. Men också vara hans kropp som ser. Hans blick. Hans lyssnande. Hans värme och barmhärtighet. Hans vägledande ord. Hur han liksom stakar ut vägen. Hur han tänker om tillvaron. Jesu eget hjärta och hans hjärtslag. Förra söndagen så fick vi lyssna till Hannas berättelse. Och var du inte här då så finns det som ljudfil bland alla predikningar på vår hemsida. Lyssna på det. Det är Hannas berättelse om vägen till tro bland annat. Det är en berättelse om hur Gud fortfarande drar människor till sig. Hur han fortfarande är trofast och bär oss genom svåra saker i livet. Men Hanna berättade också om vad den öppna och generösa församlingen kan få betyda. Betyda för att hitta tron och för att också bäras genom livets alla möjliga passager. Hanna pekade på ett fantastiskt sätt på vad helt vanliga församlingar med helt vanliga människor som alla vi som är här nu. Men som älskar Jesus och som öppnar sina hjärtan, sina liv, sina hem, sina familjer. Hur det kan få leda till ett helt nytt liv tillsammans med Jesus och hans kyrka, hans kropp. Vad är det vi vill då? Vi vill fortfarande var en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Jag hoppas att det är så. Och tänk att vi som gemenskap tillsammans kan få fortsätta växa i att allt mer vara en bild av honom. Att det är Jesus som vi liksom ställer fram. Som får ställa sig i människors väg. Tänk att vi får vara en sån gemenskap. Vara en plats för människor att möta honom. Att kunna få börja följa honom. Och där vi alla tillsammans kan fortsätta att formas av honom. Vi uttrycker ju i vår visionsskrivning att vi vill det. Låt oss fortfarande vilja det. Och göra det och bli det för allt fler. Låt oss be. Jesus, du har sagt om oss att vi hör ihop med dig och att vi är din kropp på jorden. Att det är genom din församling som människor kan få syn på dig. Tack att vi får finnas med i din stora liksom kropp. Tack att vi får vara händer och fötter. Att vi får vara en liksom kropp som kan röra sig och handla och sträcka fram goda gåvor till människor. Tack att vi får vara din blick, din hörsel, ditt hjärta, dina hjärtslag. Och Herre, jag ber att vi skulle få bara formas allt mer efter din bild, efter vem du är. Tack att du gör ett gott verk i oss. Och det som du har börjat, det tänker du fortsätta med och fullfölja. Amen. Du ska bara få sitta lite grann alldeles tyst i bänken. Och om du vill så kan du fundera på några frågor som kommer upp här. När fick du senast chansen att i just ett sånt här möte med någon påminna om hur Jesus är? Sen kan man inte veta allt om veckan som kommer, men det kanske finns återkommande liksom händelser som händer i varje vecka. Vem eller vilken situation tror du att du kommer möta i veckan som kommer där du kan få vara en påminnelse om hur Jesus är? Och hur kan du alldeles strax när vi fikar och också in i den nya veckan bidra till den här öppna och generösa gemenskapen som påminner om Jesus? Fundera på det en liten stund.